working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag i studion en tidig onsdag morgon. Vilket datum det är, för att vi kommer att prata om aktuell politik. Och med mig i studion har jag en person som jag brukar bjuda hit. Nämligen Tyresös enda, tror jag faktiskt det, riksdagsman. Mattias Tegnér, välkommen!
Tack så mycket, ja. Alltid lika kul att vara här.
Ja, och vad är det för datum idag när vi spelar in det här? Så att...
Det är den 13 november, onsdag ja. Den 13 november, en fantastisk dag.
Ja, det regnar och regnar. Ja. Ja. Och varför är vi så här tidigt i studion? Jag kan ju sova hela dagarna. Men
dels har jag varit och lämnat på förskolan här vid sjutiden och sen så börjar... en partiledardebatt om EU-politiken klockan 9 i riksdagen.
Så du måste in med bussen?
Absolut. Och sen så har jag en praktikant som kommer 8:45.
Ja, men det är rätt. Vi kör på här. Ja. Och när du känner att du måste sticka, då sticker du.
Ja. Ja,
och innan vi börjar tala om politik så måste jag ändå säga så här. Mattias, jag har känt dig nästan hela ditt vuxna liv i alla fall. Mm. Du är, som jag tycker då, du är liksom en vanlig person som har haft vanliga jobb. Mm. För väldigt många som håller på i politiken har ju bara hållit på med politik. Så du måste inte först tala om hur vanlig du är så folk fattar att du inte bara är en broiler.
Fast det finns fler än jag som inte är broiler.
Ja, jag vet, men det är väldigt viktigt för att det här är en vanlig missuppfattning bland folk. Att väldigt många politiker har bara sysslat med politik.
Mm. Mm. Nej, men jag är en ganska vanlig tyresöbo, en ganska vanlig hockeysnubbe.
Ja. Och du är ordförande i Hanviken?
Ja, jag är ordförande i Hanvikens SK i våras.
Bra. Och du sa att du ville att vi skulle prata om det här 72-punktsprogrammet. Vad är det för någonting?
73-punktsprogrammet.
Ja, förlåt, var det 73? Ja. Jag har strykit den.
Ja, det var den du tyckte minst om.
Ja, 73-punktsprogrammet, vad är det?
Ja, men det är ju det avtal som finns mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern. Och jag tycker att det är bra att prata om det av det enkla skälet att det var en bra kompromiss, tycker jag, för att föra Sverige framåt i en svår politisk situation.
Mm.
Men det som blir utmaningen, tycker jag, det är ju liksom att förklara att det är just en kompromiss. Alltså jag som är socialdemokrat, jag älskar inte alltid det där, men jag tycker att det är ett bra sätt att föra Sverige i rätt riktning.
Och det här programmet ska jag tala om kallas också Radio S, därför att det här är Socialdemokraternas röst i den här Tyresö, för att vi har ju den grejen att alla partier får egentligen komma hit och tala om vad de tycker. Men jag då, som kallar mig nu för tiden politiskt deprimerad, för att jag är inte så himla glad åt utvecklingen, jag tänkte då ta en annan roll. Jag tänker ifrågasätta några av de här punkterna som jag själv inte riktigt känner mig sig väldigt bra.
Det blir tråkig radio om vi bara sitter och håller med
varandra.
Så det här känns skitbra.
Exakt, nu ska jag försöka låtsas vad som är aktuellt där bara. Och det kommer jag aldrig bli. Men den punkt som jag känner till ganska mycket själv, det är för att jag gör de här programmen med en massa poliser här i Tyres, som du också ställt upp och diskuterat med.
Mm.
Och då finns det en punkt som jag tror är väldigt viktig, nämligen att det måste bli 10 000 fler poliser, fast det står polisanställda, om 5 år.
Mm.
Och då fattar ju inte jag hur det här ska gå till, därför att det slutar ju väldigt många poliser, därför att de orkar inte med jobbet, har dåligt betalt, och det tar ju lång tid att utbilda folk, så hur 17 ska du fixa det? Mm. Eller ni fixar det?
Ja, men punkten säger ju 10 000 polisanställda.
Ja.
För det var ju så att när vi tog över så utbildade man ju jag tror att det var 300-400 poliser per år, och det är klart att när man vet att 400-500 går i pension, ja, då vet man att då kommer det bli färre poliser om man gör så. Så det var ju en av de första sakerna vi gjorde, att vi ökade intagningen till polishögskolan. Så att nu har det ju gått från att utbilda, jag tror 2014 utbildades till 650 poliser.
Mm.
Och just nu så blir det ungefär 1700 antagna varje år.
Så att det tar ju 3 år den utbildningen.
Absolut.
Så det tar ju ett tag att få ut dem.
Verkligen. Ja.
Men 10 000 till på 5 år, det är ganska mycket.
Absolut.
Ja.
Och det är klart att det är ett högt ställt mål, och jag hoppas att vi klarar det.
Mm.
Men det som är viktigt, tror jag, att på kort sikt så handlar det om att tillföra mer resurser så att man kan få upp lönerna, så att det kan bli fler civilanställda. Och sen på sikt så behöver det också bli fler poliser. För det är klart att det går inte bara att anställa fler civilanställda, utan Nej. Det behövs både fler civilanställda och fler poliser. Ja,
för det som poliserna säger då, det är att i och med att de numera har en ganska bra akademisk utbildning, poliser, förut gick man ju bara polishögskolan, fick betalt, och nu minsann så går man 3 år. Mm. Den utbildningen är ju väldigt attraktiv på andra ställen.
Absolut.
Och väldigt många företag vill ha säkerhetschefer och andra. Mm. Så att bara genom att hoppa av polisyrket så kan man ju då få 10 000 mer. Mm. Så det finns också en dränering av kompetenta poliser ur poliserna, och det måste man ju också täppa till. Och det, ja, vad jag fattar av poliser, de älskar ju sitt yrke, så väldigt många vill ju tillbaka egentligen, om det var bättre betalt.
Just det. Och man har faktiskt lyckats, man har ju haft en del återrekryteringskampanjer och har lyckats ganska bra.
Ja.
Så jag tror att många av dem, eller en del av dem som slutade när det var som mest turbulent 2015-2016, en del av dem har ju faktiskt kommit tillbaka.
Så det här är väldigt viktigt, och det här är jättekul att ändå ska jag ge ett eget program där vi återigen sätter dig tillsammans med Tommy Hansson i polisfacket som bor här i Tyresö, och du brukar debattera med honom och han är kunnig.
Ja, samtala tycker jag, han är väldigt klok. Okay, vi tycker inte alltid riktigt samma, men jag tycker ändå att vi försöker samtala.
Och det är samtal som gäller.
Ja,
debattera är dumt ord.
Ja, men ibland är ju debatten superbra för att så här, för att visa skillnader i åsikter, men om man ska lära sig av varandra. Och jag tycker jag lär mig av Tommy varje gång, så jag hoppas att jag samtalar
med honom. Då bjuder in honom och dig.
Ja. Får jag säga någonting till om polisen bara?
Ja.
För jag tror, det här är ju också lite klurigt med hur man får upp lönerna.
Ja.
Jag tycker ju att det är arbetsmarknadens parter som ska sätta löner, och min roll som riksdagsledamot är ju att se till att det finns nog med resurser.
Ja.
Och där kan man ju se, bara som ett exempel, att 2014 när vi tillträdde så var anslagen till polisen 21 miljarder. Idag så är det 30,7 miljarder.
Så det är
en extrem höjning. Du kan nästan inte hitta den typen av höjning på andra områden. Så jag vill bara, alltså, det finns jättemycket som vi behöver göra inom det här området. Vi vet ju att kriminaliteten i Sverige är hård och brutal, och det behöver vi stoppa.
Det måste vi stoppa.
Absolut.
Ja, och det tror jag är en fråga som, jag tror faktiskt att det hänger väldigt mycket på nästa val, hur man lyckas med den här frågan.
Det tror jag också.
För det är den här dagen som vi nu pratar om, så är det ju faktiskt så att man riktar kritik mot Morgan Johansson just för att man inte känner att han kanske inte gjort tillräckligt mycket.
Jag menar ju att tyvärr att det MKD och SD gör, det är att de gör det här till en politisk fråga.
Ja.
Det som behövs är ju en samling. Polisen har ju nu gått ut och sagt att, alltså, man har gjort det här. Man har lyft den här frågan, man har pratat om en särskild händelse, man konstaterar vad man ska göra, man har varit extremt tydliga.
Mm.
Och då så tror jag att det var Kristersson som skrev på Twitter att skulle han varit statsminister, då skulle han minsann ha satt rätt personer i rätt rum. Som att polisen inte vet ungefär vad de behöver göra.
Mm.
Jag tror att det som behövs är att vi sluter samman och inser att det här behövs alla krafter i samhället.
Ja, det stämmer.
Det behövs polis, men det behövs också förebyggande insatser. Allting behövs.
Ja.
Och nu behöver vi gå ihop för att faktiskt krossa den organiserade brottsligheten.
Ja.
Och då behövs det inte politisk käbbel. Och jag uppfattar att, för det är faktiskt så. Den politiker i modern svensk historia som har gjort mest för att tillföra resurser till polisen, ändrat lagar, vi har höjt straffen för 30 brott kopplade till organiserad brottslighet, gett polisen större möjligheter, det är Morgan Johansson.
Mm.
Jag säger inte att allt är perfekt. Jag säger inte att det inte fanns andra saker han borde göra. Men låt oss ändå vara tydliga med att det finns ingen politiker i svensk modern historia som har gjort så mycket för att försöka komma åt den här brottsligheten. Och att man då tar ett misstroendevotum mot honom när man egentligen behöver sluta samman om problemen, det tycker jag är politiskt spel, och det är inte vad Sverige behöver just nu.
Och det är, Mattias, men det är väl också så här att under väldigt många år så har man liksom inte gjort någonting åt dem. De här problemen har ju växt långsamt. Och det är lite grann, tycker jag, ungefär som här i Tyresö. Vi har ju inte några jätteproblem i Tyresö. Men ändå så har vi begynnande problem i Tyresö. Och det är nu vi kan göra någonting åt dem. Innan vi har fått ett sådant här område som polisen klassar som särskilt utanför, vad heter någonting. Och det är väl det som, liksom, folk har ju sett att det växt. Och nu plötsligt har den här, vad ska man säga, vanmakten exploderat. Folk är arga och frustrerade över det som händer.
Såklart. Jag säger bara att det som har hänt är att Morgan Johansson började 2014 och han har jobbat stenhårt hela vägen. Och då att att de partier som faktiskt styrde innan 2014 och där det inte gjorde så mycket, att de nu ska ha en misstroendevotum mot den politiker som har gjort mest. Ja. Det blir för mig bara politiskt spel och käbbel och inte det Sverige behöver.
Och Kristersson satt väl som socialminister
Socialförsäkring.
Satt inte han 8 år i den förra regeringen? Han satt hela tiden som någon minister, va?
Ja, men det kanske stämmer. Det är jag lite osäker på. Men han var socialförsäkringsminister.
Han har haft möjlighet att göra massor.
Verkligen.
Ja. Så att det är väldigt många politiker som egentligen... Nu säger vi var naiva eller vad. Okej, men vi släpper den punkten, för den punkten är viktig tycker jag. Nu ställer jag frågan. Av alla de här 73 punkter, jag trodde det bara var 72, jag kanske är bortsett från någon. Vad tycker du är de viktigaste punkterna som du ser att gör att Sverige kommer gå åt rätt håll?
Jag måste säga, jag tycker det finns ganska många punkter. Och det tror jag är ganska bra att jag tycker att det finns många punkter, eftersom att det här ska vara en inriktning för Sverige. Men allt ifrån höjda pensioner uppfattar jag som jätteviktigt.
Det kommer första?
Absolut. Första kommer. Vi har höjt pensionerna vid ett antal tillfällen under förra mandatperioden. Och nu första så kommer det höjningar både när det gäller garantipension men också när det gäller bostadstillägget.
Okej. Okay.
Så att det finns, och det är väl en av de större vinsterna som vi har i den här budgeten.
Ja.
Höjningar av pensionerna för de som har lägst pensioner.
Okej, okay. Och vad finns det mer?
Andra saker som är viktiga, välfärden är kanske den viktigaste frågan tror jag.
Mm.
Och där har man ju sagt att man höjer anslagen till kommunerna med 5 miljarder varje år under den här mandatperioden.
Okay.
Sen kanske det är så, får man lov att säga så här efterhand, att det kanske är så att det behövs ännu mer pengar, eftersom att Sverige nu, vi är inte på väg in i en lågkonjunktur ännu, men vi står uppe på toppen av en högkonjunktur och siffrorna börjar komma in som visar på att det är på väg neråt.
Och kommunerna är de som får ta de stora kostnaderna. Men, och det är väl också en grej, Mattias, för att det fattar man ju när man håller på med kommunpolitik, att kommuner vill ju kunna använda sina pengar som de själva anser är bäst.
Mm.
Och oftast när man jag har ju också suttit i kommun för mig, då kommer det riktade pengar.
Mm.
För riksdagen vill ju också visa att de här pengarna ska gå till det, de pengarna ska gå till det.
Mm.
Och egentligen vill ju kommunerna ha, liksom, bestämma över pengarna själva.
Verkligen.
Annars så, liksom, varför ska man sitta i kommunen? Hur är det med de här pengarna som skickas? Får kommunerna själv prioritera i dem, eller är de bestämda?
Det mesta är ju inte öronmärkta pengar.
Bra.
Utan det här är ju generella anslag.
Det är generella anslag.
Det som är utmaningen, nu rör vi oss lite utanför...
Ja. För men du är kommunpolitiker också, du sitter i kommunens fullmäktige.
Mm. Absolut.
Du har två roller här.
Ja, men jag har det.
Och du är även pappa.
Även pappa. Nej, men i kommunen så är ju fritidspolitiker, jag sitter i kommunfullmäktige, annars så har jag inte så mycket, så många roller där. Men det man kan säga, jag uppfattar nästan att SKL håller på...
SKL måste du tala om för dem.
Sveriges kommuner och landsting, det är liksom samarbetsorganisation för kommunerna. De håller nästan på att liksom avveckla idén om generella statsbidrag. De pratar om att det är väldigt viktigt, de pratar om långsiktighet. Och nu har regeringen gjort exakt det, 5 miljarder varje år under 4 år.
Mm.
Och då nu när de nästa 5 miljarder kommer så säger man, nej men det där är inga nya pengar. Det här har ni redan berättat om.
Aha.
Ja, jo, det var ju så ni ville ha det. Ni ville ha tydligt och långsiktigt. Ja. Och så här. Men då kan man ju inte låtsas att, bara för att någon har sagt det tidigare, att det inte är nya pengar. Så att jag tror, nu när regeringen har gjort exakt det SKL vill, och SKL då ägnar sig åt att säga att det inte är nya pengar, eller när vi kom med 10 miljarder under förra mandatperioden, så ja, men vi har räknat fel, så att det där liksom jämnar ut ett räknefel som vi har gjort.
Uh-huh.
Också som att det inte kommer nya pengar. Vilken finansminister kommer vilja stå bakom generella statsbidrag när SKL liksom låtsas som att det inte är nya pengar? Det är helt vansinnigt.
Jag
tror på generella statsbidrag, men jag tror att SKL behöver skärpa sig.
Okej. Okay. Ja, här har vi många bra grejer här. Vad finns det annat, om du själv får tänka ut, vad känns det liksom bra i hjärtat för dig i de här 73 eller 72 punkterna?
Ja, men dels så finns det ju en mer generell skrivning som säger om att vi behöver ett nytt skattesystem och vi behöver mer jämlikhet. Det tycker jag på något sätt är extremt viktigt, eftersom att grunden för trygghet, grunden för ett samhälle där vi inte har så mycket brottslighet, det tror jag är ett jämlikt samhälle.
Ja.
Och vi kan ju se att jämlikheten har gått åt fel håll under många år.
Och jämlikhet menar ju egentligen att alla ska ha samma villkor, bättre ekonomisk jämlikhet pratar om då.
Samma möjligheter skulle
samma
jag säga.
Möjligheter,
alltså lite som, alltså jag vet, man ska inte hålla på att citera gubbar som levde för 100 år sedan, men Hjalmar Branting sa att som en av målen för politiken var att alla människor ska ha möjligheten att förverkliga sina bästa stämningars längtan.
Ja.
Alltså i grund och botten, oavsett vilka dina föräldrar är, så ska du ha möjlighet att välja väg i livet.
Ja, och det har väl varit, alltså jag som är uppväxt då, jag är född på det 50-talet.
Mm. Det kan man inte tro.
Nej, kan man inte tro. Men vi gick faktiskt i en skola. Mm. Där det inte var någon skillnad på om våra kompisar var vd eller om de var sophämtare. Mm. Och man märkte inte det. Så vi har ju någonstans fått... Alltså folk har gjort en klassresa i Sverige. Det är ju det som är liksom vårt välfärdssamhälle som vi är stolta över.
Verkligen.
Ja. Nu tänkte jag ta de punkter som jag retar upp mig på. Jag retar upp mig på mycket nu för tiden. Ja. Jag slipper ju sitta i politiken och ta ansvar. Jag kan bara sitta i radion här och liksom tycka.
Det är superbra.
Ja. Och då är det så här, ett av förslagen då är att regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syfte att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Och det här tycker jag är så enormt konstigt, därför att det här finns ju en bred folklig opinion bakom, att man gillar ju inte att offentliga medel går iväg till enorma vinster i företag som åker iväg utomlands, och att de, alltså vi har en väldigt konstig skola, alltså det är en sak om det är privata skolor, men det är kommunala och offentliga medel som går in i företag och så gör de enormt mycket vinst, och det här gillar inte svenska folket. Varför är med på den här punkten?
Jag tycker på samma sätt som du gör. Mm. Min bedömning är varför den står där, det är ju att det fanns ju inte något stöd i riksdagen för att förändra det.
Hur kan det komma,
vi gick ju till val 2014 på det här. Ja. Och innan valet så är Sverigedemokraterna att de skulle vara med och införa ett vinstförbud. Mm. Sen ändrade man sig. Och det gjorde ju att helt plötsligt fanns det ju ingen majoritet för att göra vinstbegränsningar. Efter valet 2018 så fanns det ju definitivt ingen sån majoritet i riksdagen, och det är klart att om man sitter och förhandlar och alla som förhandlar vet att det absolut inte finns någon majoritet i riksdagen, så är det väldigt svårt att...
Ja.
Så jag tror att det här är ju egentligen, den här punkten säger ju egentligen bara vad riksdags... Uh-huh. Det säger bara någonting om hur...
Men är inte det här en fråga man bör driva, för att det här är ju liksom...
Jo, absolut.
Vad jag fattar i opinionsmätningar, så det här är en fråga som de flesta tycker.
Men så är det. Sen så i opinionsundersökningar så...
Kan det fluktuera?
Ja, och framförallt så kan man ibland se att det finns stöd för liksom, hållningar som inte är helt kompatibla. Okay. Eller liksom inbördes.
Alla ska få välja, men ändå ska det inte gå.
Ja, men ungefär okay. Så. Ja. Men min uppfattning är på exakt samma sätt. Det är klart att det är värdelöst att massa pengar som ska gå till skolan försvinner iväg till skatteparadis.
Ja, exakt det.
För vi kan ju se... Skolan på 90-talet i Sverige, den liknade den finska skolan. Ja, det är en av de bättre skolorna i världen. Och så satte man igång med en jäkla karusell av reformer där.
Ja.
Pengar försvinner iväg till skatteparadis. Vi får större möjligheter att välja. Vi har skapat en av världens mest segregerade skolor.
Ja.
Och helt plötsligt så ligger vi i botten. Men finnarna som har kvar samma system, de ligger i toppen.
Håller med.
Och så säger vi så här, undra vad det var som gick fel.
Du har rätt, Mattias. Jag håller med
till
lite 100%.
Till och med blindhönar kan hitta ett korn, inte så man säger.
Nej.
Sen så behöver man ju hitta vägar framåt. Jag tror att det är klart att det kan vara bra att man får styra och välja vilken skola man ska gå i.
Ja.
Men tittar man runt om i världen så är det ju väldigt få som har den här typen av fritt skola. Att man kan få åka iväg hur långt som helst. Det skapar problem för människorna att hålla ihop sin vardag för att man reser så långt till skolan. Alltså, det är ju vansinnigt, det skapar en segregerad skola och ingenting tyder på att skolkvaliteten blir bättre.
Nej.
Hade vi kunnat se det, att ja, men skolkvaliteten blir bättre, eleverna kan mer, ja, men då kanske det hade varit någonting.
Ja.
Men det går ju bara åt fel håll.
Ja. Håller med.
Nu ska man säga, mot slutet här så kan vi se att våra PISA-resultat börjar se lite bättre ut. Man satsar pengar på en mer jämlik skola. Så att jag vill inte säga att allting...
Nej, det fattar jag också.
Går åt fel håll. Ja. Men om man tittar på de stora dragen från reformerna på 90-talet så finns det ju ingenting som tyder på att de reformerna egentligen har lett till en bättre skola.
Nej. Och jag intervjuade faktiskt rektor Hamid, han som har vänt på Sjumilaskolan i Göteborg.
Det.
Så det finns ju massa olika projekt, eller projekt, människor som ser till att skolorna funkar.
Mm.
Nu tar vi nästa grej, för du ska ju in på möte i stan, så här kör vi fort här.
Mm.
En av de saker som upprör mig allra mest...
Mm.
Vi upprörde mycket nu för tiden. Det är det här med arbetsförmedlingen.
Mm.
Alltså den ska konkurrensutsättas och mer privata alternativ. Och problemet som jag ser, det är ju inte att arbetsförmedlingen liksom... Ja, det är ju fel att arbetsförmedlingen inte förmedlar jobb, det kan man ju säga. Men det beror ju också på att de människor som finns inte matchar de jobb som finns. Så det är inte så att, gör vi det privat så plötsligt så blir det match mellan människorna och jobben. Nej. Och jag som har en släkting som jobbar inom Arbetsförmedlingen vet ju att de kallar ju inte för förmedla jobb alla gånger. De jobbar med att rusta människor, som det är ett jättefint ord. Men se till att människor får utbildning, kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Och de jobb som finns idag, det är bara att gå ner på Coop och upptäcka att det där jobbet som att sitta i kassan och dra saker, det försvinner. Folk gör allting själv, så att det är IT-människor och allt möjligt. Och vi har ju människor nu i det här landet som inte har de kvalifikationer som arbetena kräver. Så hur sjutton ska det här bli bättre, fler jobb genom att privatisera?
Det man kan säga också om läget, vi har ju väldigt låg arbetslöshet. Nu har man mäter ju på olika sätt, men vår arbetslöshet idag är ju lägre än det här 4%-målet som Göran Persson satt upp och aldrig klarade. Det har aldrig, eller jag tror sedan 70-talet så har det inte varit så få människor som lever på olika typer av bidrag. Så plus att sysselsättningsnivån är bland den högsta. Mm. Vad innebär det här? Jo, det innebär att väldigt många människor har nu i den här högkonjunkturen rört sig mot arbetsmarknaden. De som inte har varit på arbetsmarknaden tidigare. Och det innebär ju någonting för Arbetsförmedlingen. Det innebär att de människorna som man ska förmedla jobb till står längre ifrån ett vanligt jobb än vad de som man har förmedlat jobb till tidigare har gjort. Så jag vill problematisera och egentligen understryka det du säger, att Arbetsförmedlingens arbete har blivit mycket svårare eftersom att de man ska förmedla jobb till står längre ifrån arbetsmarknaden. Ja. Och det måste man komma ihåg.
Ja. Jag kan ju tänka mig att jag hörde någon som sa att det är bra att man rör om i sina stora grytor. Och liksom, det kan hända att liksom vissa såna här myndigheter som har liksom, de får sina egna språk och till slut vet de knappt vad deras produkt är. Jag fattar de här grejerna. Men vi har ju genomfört såna här fullständiga galna saker som jobbcoacher. Alltså där alla kunnat, de får betalt bara för att prata med folk. Alltså hur ska de här privata klara det här bättre?
Jag tror så här. Det är väl uppenbart för alla att det är inte sossarna som har drivit på att göra den här reformen. Det måste man väl ändå vara ärlig med att säga.
Och det var en budget. Som drev, ja, det var en budget också.
Ja. Mm. Och det var en budget från, det var egentligen den här SKDM-budgeten som skar ner på Arbetsförmedlingen något kopiöst. Mm. Sen så har vi lagt tillbaka en del av pengarna, men vi har inte klarat av att lägga tillbaka hela. Så det tycker jag nog, jag ska inte bara peka finger utan vi har också ett ansvar för att resurserna inte är tillbaka på samma nivå. Nej. Sen så har Arbetsförmedlingen fortfarande väldigt mycket resurser. Det är en väldigt stor organisation. Så jag tror att det som är viktigt här är ju på något sätt att se till att de reformer som nu görs, att de görs på rätt sätt. Så att man inte hamnar i det här moraset som vi såg senast man gjorde stora reformer, som du själv nämnde. Så att du får egentligen ett utflöde av pengar från det som handlar om jobbförmedling egentligen till allt ifrån bara fusk och bedrägeri till svarta, till organiserad brottslighet. För det finns ju en del exempel där man har använt riktiga privata bolag där det faktiskt har blivit bra, som Australien till exempel. Jag säger fortfarande inte att det är någonting som hade stått högst på min önskelista, tvärtom. Men det som blir viktigt nu är ju att när man nu gör en reform så måste det vara ordning och reda, det måste göras ordentligt och inte den typen av hafsverk som det gjorde senast av alliansregeringen.
Men samtidigt så ska hela den här myndigheten ägnas åt kontroll. Och kontroll, det är att fylla i idiotiska saker på nätet där man ska söka 74 jobb som man aldrig kommer få. Alltså det är väldigt mycket sån här byråkrati i de här systemen. Och så lägger man ner arbetsförmedlingar till landet, de är inte lönsamma ett dugg. Och hur ska något privat företag tro att de kan bli lönsamma där ute?
Det förs ju en sån diskussion, om kommunerna kan fylla en roll. För det uppfattar jag, det är en jätteviktig konflikt i Sverige som man behöver lösa, alltså stad-land-konflikten. Och jag uppfattar att även här i Stockholm så är i princip alla eniga om att det är klart att hela landet måste leva. Och då tror jag att alla förstår att men det är klart att det skapar en misstro om alla statliga och offentliga myndigheter drar sig tillbaka och försvinner, så skapar det en misstro mot Sverige och mot Stockholm. Så att det där är ett problem.
Ja, på vissa ställen är det bara Systembolaget som är statligt.
Ja, det här jag vet. Vi har ju sett till nu att det kommer statliga servicecenter, så att det ändå finns statlig organisation.
Ungefär som i Tyresö. För det är väl en väldigt bra grej, att man kan gå in i ett servicecenter och prata med någon. För att annars har man ju sagt att det ska bli data, Man sitter liksom uppkopplad. Och då kan man ju säga att de människor nu som inte får jobben, det är ju inte de som är duktigast på att koppla upp sig själv via en dator.
Nej, men de här servicecentren, de handlar ju om att just, men där är det olika, där är inte kommunens, utan där är det olika myndigheter som då finns på samma plats.
Det är bra.
Och då öppnas det sådana kontor.
Ja. Då fortsätter vi här med min förhör här av... Någonting som vi också haft på Tyresradion, det är vi haft hit Marie Linder, som är ordförande i Hyresgästföreningens riksorganisation, eller vad det är, någonting. Och de pratar marknadshyror. Och då heter punkten på de här 72 eller 73 punkterna, 73 punkterna är det väl då, fri hyressättning vid nybyggnation införs.
Mm.
Jag trodde det redan var infört, för att en trea kan kosta 12 000.
Mm. Ja, men det är väl så som systemet är idag, så har du fri hyressättning under de första 10-15 åren. Aha. Och sen så ska du gå tillbaka till bruksvärdessystemet.
Aha.
Så att det där är ju en liten justering av...
Så det är inte marknadshyror?
Min absoluta uppfattning är att det där inte är marknadshyror.
Okay.
Frågar man Hyresgästföreningen och Marie, så säger hon något annat. Ja. Och det är ju för att de är oroliga för marknadshyror.
Ett steg mot marknadshyror.
Absolut. Ja. Och igen, det där är inte min favoritpunkt såklart.
Nej.
Men det är ju extremt viktigt att se till att det system som vi har i Sverige blir kvar. För att det har visat sig framgångsrikt. Och det är viktigt att alla människor måste ha någonstans att bo.
Mm.
Det är för övrigt en av vinsterna för oss i det här 73-punktsprogrammet. Att investeringsstödet blir kvar. Alltså så att man ser till att det faktiskt byggs nya hyresrätter och bostadsrätter som människor har någonstans att bo.
Nu har jag tagit upp de punkter som jag själv hade gått igenom. Mm. Som jag tyckte. Sen har jag en punkt som vi sa att innan programmet, innan vi började liksom banda på att säga, men det är miljön. Och då tyckte du att vi måste ta det på en egen punkt. Därför det här med bärkassar är någonting som diskuteras överallt. Och uttaget det här miljö och klimat. Jag tycker du kan, för du har ju faktiskt varit en person som har brytt om de här frågorna sedan många år.
Mm.
Ja.
Nej, men jag pratar jättegärna om, men jag tycker bara att det finns så mycket viktiga frågor och det görs mycket bra för klimatet och miljön. Jag är övertygad om att om vi inte gör någonting så kommer ju, att, det säger ju forskarna, att då kommer jorden gå under. Det vet vi ju.
Jorden i sig själv går inte under, men nej, människorna kanske inte klarar sig så bra.
Jorden kommer
nog gå kvar.
Människorna kommer definitivt inte klara sig.
Har det lite svårt om det går åt helvete.
Okej, jorden som vi känner ändå.
Det här är så här Armageddon. Det här är,
Nej, men så är det nog. Alltså, vi vet ju att människorna kommer inte klara sig om temperaturökningen ökar som den gör idag. Och det kan vi ju se.
Jag tycker vi tar ett eget program om det, för det här är en jättestor fråga.
Det är en jättestor fråga, och det var därför jag tyckte att vi inte bara ska prata om bärkassar. För att det är faktiskt den viktigaste politiska frågan.
Okej, vad bra. Då tar vi den sen, för det här är många frågor och synpunkter. Nu tänkte jag ta en lite andra smått och gott då, när vi har några minuter kvar, ungefär 3 minuter kvar på det här programmet. För det finns ju såna här saker som språkkrav för nya medborgare. Är det någonting som, vad tycker du om det?
Men i grund och botten så tycker jag att det är viktigt att vi får till integrationen. Och min bild är från olika håll, alltså från nya svenskar, att man uppfattar att det är bra att det finns en tydlighet kring svenska regler och normer. Sen så tycker jag att det viktiga när det gäller språkkrav, det är ju att se till att det fungerar i praktiken. Ja. Det är det absolut viktigaste.
Språket är nyckeln för att komma in.
Språken är nyckeln.
Och jobben.
Ja, och jag tror också att man behöver se till att svenska är det fungerande språket på arbetsplatser här.
Ja.
Jag har många vänner som arbetar inom byggsvängen till exempel, som faktiskt pratar om att det är ett arbetsmiljöproblem och att det uppstår arbetsplatsolyckor just för att svenskan inte funkar och engelska funkar inte alltid.
Nej, det stämmer.
Språket är jätteviktigt. Sen så är det viktigt att det inte blir plakatpolitik utan faktiskt en riktig förändring.
Ja.
Men språket är nyckeln för att komma in i det svenska samhället såklart.
Finns det andra saker med integration som du vet är på gång? För det här, integration är också en jätte... Där har vi ju faktiskt misslyckats ganska mycket i Sverige med integrationen. Det går också åt fel håll.
Ja, men, och det beror på lite hur man ser på frågan.
Mm.
Ibland har vi bara tänkt att om man bara löser integration på arbetsmarknaden så löser sig resten. Och tittar man bara på arbetsmarknaden så har vi inte misslyckats, utan tittar du på kvinnor födda utanför Europa, alltså här i Sverige, så arbetar de i högre utsträckning än vad liksom tyskfödda kvinnor gör i Tyskland. Så att är det som är måttstocken på lyckas med integrationen, så har vi ju lyckats då, eftersom att det är väldigt många av dem som kommer hit som faktiskt börjar jobba. Men det har ju visat sig att eftersom att vi har så tydlig bostadssegregation och så tydlig skolsegregation, så räcker ju inte det. Mm. Så jag skulle säga att arbetsmarknaden fungerar väldigt, väldigt bra. Och då menar jag inte arbetsmarknaden som helhet, men vi är duktiga på att integrera nya svenskar på arbetsmarknaden och se till att man börjar jobba. Men det finns en massa andra frågor som inte funkar.
När jag läste på om det här senast för några år sedan, då sa man att det tar 8 år innan man snitt kommer i arbete.
Mm, 2014, nu är nere på 4.
Är nere på 4.
Fantastisk framgång.
Ja, men när jag då läser om det idag så kan jag läsa också att det här med vad som är ett jobb, alltså det här med vad ska man säga, åtgärd eller...
Fast den statistiken handlar om att vara stabilt integrerad på arbetsmarknaden.
Ska vi lägga ut någon länk i det här programmet så att de kan läsa på? För att det här statistik nu för tiden, då får man ju läsa ordentligt för att förstå hur den funkar.
Verkligen, men här är statistiken extremt tydlig. Det tycker jag är viktigt. Vi får inte liksom låta oss luras av de som faktiskt som vill ge sken av att integrationen på arbetsmarknaden inte fungerar.
Okay.
För integrationen på arbetsmarknaden fungerar.
Bra.
Mm. För risken är ju att om vi inte har koll på statistiken, det är att vi börjar göra massa konstiga åtgärder på arbetsmarknaden när det vi behöver göra är åtgärder på bostadsmarknaden och inom skolan.
Bra. Du låter som en klok person, Mattias. Nu hinner jag inte mena mer, för att nu har det gått en halvtimme och du måste hinna in till riksdagen denna regniga onsdags förmiddag.
Men är det inte så att regnet har slutat? Jag tror faktiskt att det blir uppehåll idag.
Blir det?
Ja, jag tror det.
Oj, vad du ser ljust på tillvaron. Ja, men det kanske jag kan, nu vart jag inte lika deprimerad, du fattar ju liksom. Vi har många andra saker ändå att ta upp det, på de här punkterna, för det är allting från infrastruktur och tillgång till bredband och liksom hur man ska åka tåg genom Europa. Ja, det finns massa saker, så att vi kan väl ta ytterligare en gång, du får komma hit igen. Och den här lagen om EBO är också viktig egentligen.
Just det, och läste du det häromdagen att Moderaterna nu har anslutit sig till vår linje att vi faktiskt behöver ta bort EBO?
Ja. Och det är väl någonting som är väldigt viktigt.
Extremt
och det är den här lagen som säger att man får själv som nyanländ i Sverige bestämma sig var man bor. Då flyttar man in till massvis med släktingar och så funkar det inte.
Nej, det är väl det som har visat sig att i exempelvis Södertälje så har ju våra kommunpolitiker, fantastiska bolagoder, har pratat om det väldigt länge.
Mm.
Så vi behöver ändra EBO-lagen, den behöver tas bort.
Tack Mattias för att du kommer hit och försöker se till att vi får lite veta vad som händer i det stora huset där inne. Du som har makt, känner du att du har makt, Mattias?
Ibland.
Ibland. Mm. Det är skönt att veta.
Mm.
Mm. Så det är Mattias Tegnér ni ska gå på.
Jättegärna. Annars är jag en värdelös riksdagsledamot. Om jag inte träffar Tyresöbor så funkar det inte bra. Så jättegärna.
Ja. Jättebra. Och du får nu ta bussen in till stan. Och det tycker jag är trevligt. Trevlig tradition. När jag åkte buss på 80-talet, då åkte jag buss tillsammans med Ingvar Carlsson.
Mm.
Och nu när man åker buss kan man åka buss med Mattias Tegnér.
Det kan man göra.
Tack så mycket för att du kommit hit, Mattias.
Tack.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren och det här programmet heter också Radio S.